Hello and welcome.
Hello and welcome to the parlor and priest on the mail.
Jag vet att det är det bästa. Hej och välkomna.
Wild West coming here for you.
Klipp inte detta, jag ber dig.
I will never cut this out because I know everybody in Texas.
Nu kör jag. Hej och välkomna till avsnitt 240 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, mammut, och med dig.
Kjell heter Kjell. Jag, och jag kan inte låta bli att säga 240. Det är den som eventuellt känner igen den referensen, som vet att det står en 240 där ute i garage. I macken står en 240.
Macken var fint.
Det. Macken var ju roligt.
Vad heter det? Jag tror att vi har pratat om det i podden förut, kanske inte. Men det finns en podd som heter... Ja, men det har vi gjort, ja. Håller den. De tittar på gamla filmer och ser om de håller idag.
Jaha, ja, okej. Okay.
Mm. Ja, för de också testade något, gjorde en special om fik, alltså filmsnacks. Jag tror att vi har pratat om det på den. Spelar roll. Men skulle macken håller den? Ja, det gör den.
Ja, jag tycker att den gör det, men nu är jag hardcore-fan här av mocken. Ja, men grejen är så här, det var ju så att förra året eller för 2 år sedan så gjorde man ju en scenuppsättning av macken. Macken, tv-serien på scen som man spelar på Lorensbergsteatern. Det var i samband med att det var 30 år sedan Macken kom.
Just
då.
Det.
Ja, det var ju, ja, det måste ha varit, ja, det var länge sedan jag trodde. 2016 måste det ha varit då. Så att det är några år sedan. Men och då med de, men var inte det, riktigt hela gruppen.
Nej, men det var väl inte Macken 30 år, utan det,
eller jo, var, jo, det var Macken 30 år. Den kom 86.
Ja.
Men sen så Galenskaparna firade sitt 30-årsjubileum några år tidigare.
Ja, för det var det jag hade tänkt, att det var väl lite tidigare sen. Men då var det två olika saker.
Det är två olika saker.
Att då kom den och då kom den.
Ja, precis.
Då kom den och där kom den. Ja. Men, men jag du har aldrig haft en 240, nej.
Jag har aldrig haft en 240,
nej. Min pappa hade en 240. Ja. Det är många som har haft den. Det är Volvo vi pratar om. Volvo 240. Gammal klassiker. Sen kom 740.
Ja, ja, det ser man.
Hörru du, Kjell?
Ja.
Jag fick ett mejl här innan som alltså, ja, det är underbart. Det är en av frivilliga som är här väldigt engagerad i kyrkan. Mm. Som skickar så här: hej Andreas, jag tittar lite på biblioteket som är... Vi har ett bibliotek som jag varje dag går förbi. Inte varje dag tänker på det, men ofta. Oh, där borde man göra någonting åt. För det är liksom huller om buller och det är så. Mm. Det skulle vara okej om jag la några timmar på att rensa upp i biblioteket. Ta bort sånt som är gammalt och ställa i ordning och sådär.
Jaha.
Ja, och då svarade jag med stora bokstäver. Du är varmt välkommen att göra det här.
Ja,
med glädje. Så. Men det är ju fint. Ja. För även den personen, jag vet inte, jag känner ju den. Jag tror inte att den egentligen är lagd för alltså, går igång på det så att säga. För det är ju vansinnigt tråkigt. I den här typ av liksom referens, det bara ligger så och det kommer ta många timmar.
Och
jag har varit glad.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
Det är ju vissa saker man har som man, och det spelar ingen, för man, jag tänkte så här, ja, men när covid kom där och vi stängde ner, ja, men nu hinner vi göra det som vi inte. Men det är ju sånt för mig, en sån tråkig uppgift, så det skulle jag inte
ha.
Nej, det hade inte blivit gjort. Jag har ju pärmar på mitt kontor från min företrädare. Alltså, som, saker som är från början på 90-talet.
Ja.
Och då en mörk dag så tänkte jag, jag hivar allt. Så, jag hivar allt.
Ja.
Men då tänkte jag, ska göra det? Så jag skickade till den som i vår församling som har koll på sånt där. Alltså med gamla liksom, grejer, vad gör man? Och då fick jag ju 2 A4 med olika förutsättningar. Är det den här typen av material som är från det här året, då ska det till mig och till arkivet. Är det här, då ska det till statssäk. Ja, men du vet, massa grejer. Och då, och liksom, och då var det så här, nej men nej, då får det ligga kvar i
bokhyllan. Ja, jag hade nog inte varit så ordentlig så att jag hade frågat.
Nej.
Jag hade nog bara tänkt, nej,
det här ryker.
Ja.
Ja. Och det kanske det gör någon dag. Utan att...
när ingen vet det.
Ja, just det. Vi har haft inbrott. Jag tog alla
gamla tråkapärmar.
Alla pärmar från 90-talet.
Bara försvann. Alltså. Men jag såg att det eldades utanför.
Ja.
Ja.
Och det, bara så här, och det som ska, vad är vi nu? Men nu är vi där. Så nu, och allt som bara ska strimlas. Alltså, man kan ju ta fyra papper i våra små strimlare.
Ja.
Kommer inte ha lång tid.
Ja, ja.
Så man vill ju bara hiva allt i en säck och glömma den.
Ja, helst. Ja, ja, men precis, precis. Men det, är det den typen av material som då skulle vara känslig så att du är tvungen att strimla?
Jag måste ju titta, för det kan ju vara namn och sånt där. Om det är gamla protokoll och sånt där.
Gud, så tråkigt att ha det. För det andra, att det är en liten biblioteksrensning så här, det skulle jag nog ändå kunna tänka mig så här, men rensa i gamla papper, det är ju öken verkligen. Vi har hållit på hemma och rensat lite i helgen och så där, för vi håller på att göra om, i och med att båda döttrarna har flyttat hemifrån, så har vi gjort om olika rum och bla bla bla. Det är helt ointressant för någon annan än oss. Men i alla fall, och då har vi också hållit på så här. Ja, det här är så här, dokumentet här, så ska vi ha det kvar. Ja, det lägger vi där. Ja, den här kudden då som broderade.
Alltså, det är,
det
är lätt att saker bara flyttar runt.
Ah, ja, det är ju det det är. Vi har ju fortfarande, vi flyttade in i det hus där vi bor, flyttade vi in 2017 i februari.
Mm.
Och det är fortfarande kartonger kvar som vi inte plockat upp sen dess, och säckar och sånt där.
Och då undrar man ju, att
det är kanske sånt som vi inte riktigt behöver.
Nej,
men
nej.
Samtidigt så är det inte riktigt sånt som jag vill slänga heller. Men jag lovade mig själv att en dag ska jag titta igenom det här. Och den dagen var inte nu.
Nej, där vet jag att vi är olika. För när min mormor gick i tiden, så skulle vi rensa där. Och jag var så här, hiva allt. Men det ville inte någon riktigt andra. Och det är väl kanske ett. Men jag har inte så svårt att gömma om saker. Men jag har också ett par kartonger som är så här, från skoltid och så här, liksom barndomsgrejer. Och jag, det är inte så att jag går ner i källaren och tittar i den. Men det, den har varit svår att göra sig av med. Men
det är så för kyrkan också. Vi har svårt att göra så med gammalt skit.
Ja, du och jag sitter ju.
Ja, jag menar det.
Har du någon sån där grej som på jobbet som du, ja, men det där tar jag mig inte tid att göra för att det är så tråkigt. Och då kanske inte så viktigt. Alltså det är alltid långt ner på priolistan, som det här biblioteket är ju såklart långt ner på min prio.
Ja, just det. Det finns ju saker så där kanske som man har tänkt att göra, men just nu har det varit att jag började egentligen långt före det här med coronatiden, så började jag bearbeta en tunn bok som jag skulle vilja göra en enmansföreställning av.
Mm.
Och jag började med det där och sen så, men grejen är att jag har gjort sånt förut, fast då har jag i regel varit bekant med liksom i detalj typ med böckerna som jag har jobbat med liksom. Eller berättelserna. Mm. Men det här är ju en grej som jag visserligen vet vad den handlar om, men jag har inte läst den flera gånger så att jag kan den by heart liksom. Utan jag måste titta igenom så tittar jag. Och då börjar jag på det där. Och det var ju också så här, jaha, fy vad tråkigt det här var. Jag tror fortfarande att det kan bli väldigt bra när det blir klart.
Just det.
Men så här, ja just det. Och vad hade han sagt här? Och skrev han så här? Och men har han för koppling här nu? Och hur blir det? Och då var jag så här, nej, jag orkar inte. Jag gör något annat istället.
Mm.
Liksom. Det jag kan göra något.
Men är den viktig då för dig att göra någon gång?
Jag tror att, för den handlar om sorg.
Mm.
Jag tror att den skulle vara bra. Alltså det heter, det är en C.S. Lewis, alltså han som skrev berättelsen om Narnia, har skrivit en bok som heter Anteckningar under dagar av sorg, där han skriver om hur det var när hans fru gick bort, hur han reagerade och sådär, och hur han blev, och olika tankar kring det här. Och jag tänker att det här är en sak som, jag menar, sorg är ju något som vi alla drabbas av. Och som jag har sagt många gånger det här, och vi inte har hittat på det själva heller, att det göms ju undan ganska mycket i samhället idag. Så att ja, jag tycker att det här skulle kunna vara någonting som man skulle kunna
just det.
Behöva.
Men då, liksom. Ja, precis. För då skulle det kunna vara ett viktigt för sorgarbete och för liksom ett arbetsredskap.
Ja, så kan man säga.
Men inte så kanske så viktigt för ditt hjärta. Alltså, var lite det.
Alltså, härom året så gjorde jag ju den här den här spökhistorien, Dickens julsaga. Ja. Och det var ju det är ju något som, alltså det är en av mina absoluta favoritberättelser.
Och det märks ju när du spelar den liksom.
Och det var ju, alltså det var ju klart att det är också, man sitter där och ska bearbeta en stor, rätt så lång, lite avancerad text till att fungera som enmansföreställning. Det är klart att det blir lite ibland är det inte jättekul. Nej. Det är jobbigt. Och, men det var ju ändå en grej som jag gjorde med glädje. För att det här är något som verkligen som jag vill göra för att jag tycker så mycket om den här historien.
Jag menar, det blir ju nästan hela skillnaden. När man gör någonting precis, som... Precis. Och då är det inte, då är det inte så... Så... Jobb... Då tar man sig igenom de jobbiga delarna. Om man tycker att det faktiskt är på riktigt roligt.
Ja, precis. Ja. Precis.
Jag hade, på ämnet typ då, så hade jag ett samtal med en i helgen. Ett litet vägledande samtal kan vi säga. Med en person som står och vill byta bana i livet rent arbetsmässigt. Har varit någonstans i medelålders person. Och liksom, ja, vill ha lite hjälp att sortera sina tankar. Vilket håll ska jag gå åt? Är det för personen eventuellt sugen på tjänst i kyrkan, diakonala? Eller någonting med dator liksom. Och sådär. Och då pratar vi, ja men vi landar mycket i att det är viktigt att göra det som man i grunden tycker är kul, för då går det så mycket lättare att ta det som är tråkigt,
som inte är så kul, ja, just det,
tråkigt,
just det,
jobbigt, absolut. Tufft när man har en grund, och det är väl en anledning till att vi gör det vi gör, alltså vi oavsett att vi kan raljera och klanka ner på vår egen organisation och jobb och kollegor eller så, alltså generellt, men i från djupet av våra hjärta så älskar vi våra jobb.
Ja, absolut.
Annars så skulle vi inte hålla på liksom. Och skulle man inte göra det, skulle man ju aldrig orka ta sig igenom de olika utmaningar vi stöter på.
Nej, visst.
Väldigt viktigt. Hur är det annars?
Jo, men det är väl rätt så bra. Det var ju som sagt, vi höll på där och höstfixade och städade i helgen och sådär. Och sen håller jag, återkommer till det. Jag håller på, apropå den här Dickens julsaga, så håller jag på att bearbeta den ytterligare en gång nu. Så det är egentligen det jag ägnar stor del av arbetstiden åt just nu. Att bearbeta den så att den kan spelas för barn med någon form av... handdockor och en, alltså jag tänker mig, jag gjorde ju alla roller i den här föreställningen här om året, berättade, och så var jag Scrooge och så var jag i olika röster och sådär. Och här så är det då att jag tänker fortfarande att jag skulle kunna vara Scrooge, men att jag, de övriga personerna har jag olika dockor som gör. Nu, och så det, jag precis blir färdig idag faktiskt med den här, så nu är den bearbetad för barn, och jag har skrivit 5 nya sånger som ska användas i den här. Sen är det problemet med det här att den kommer förmodligen inte att bli av. För att det, med tanke på att vi har haft ett ganska tungt år, så där så har vi inte hunnit förbereda så mycket. Nej. Utan nu har det börjat öppna lite saker och vi vet fortfarande inte hur blir det till julen och sådär. Så att den här finns nu, men kommer förmodligen inte att användas för tidigast nästa år.
Nej, just det.
Men den finns i alla fall.
Men den finns, och det är väl...
Det är kul, absolut. Ja, ja. Absolut. Så att jag hoppas att det blir... gjort. Tanken är att det ska vara en barnkör då, som sjunger de här små sångerna.
Ja, just det.
Så att det ser jag fram emot den dagen det blir av. Men som sagt, just nu så ser det nog ganska dystert ut för det här året.
Så kan det väl vara. Men det kommer ju fler.
Det kommer fler år förhoppningsvis, ja. Precis.
Om här än dig. Men du, när du skriver, hur går det tillväga? Nu var det någon musikstund där. Jag har väldigt svårt att se mig själv sätta mig ner och skriva en sång. Har du melodin i huvudet? Eller hur
skriver? Nej, melodin är alltid värst för min del. Och jag brukar alltid börja med att skriva texten. Ibland, det händer ibland att jag får någon melodislinga i huvudet, men det är inte så vanligt. Det vanligaste är att jag skriver en text för att jag behöver en text. Eller jag får någon inspiration till någonting. Och sen så, när det är gjort, så försöker jag hitta en melodi som, alltså hitta på en melodi som passar. Att jag gör det i den ordningen beror mycket på att det hände tidigare, eller har hänt några gånger att jag upptäcker att den här sången jag har skrivit, den har någon annan skrivit tidigare. I alla fall stora delar av den. Alltså man tar ju intryck, man hör så mycket musik i hela sitt liv. Så det är klart att allt som man skriver kan ju inte vara nytt.
Nej.
Men ibland så kan det höras tydligt att oj då, det här var något, stor del av den här sången är med här. Och därför så, om jag skriver texten först, då är det svårare att ta en gammal melodi och sätta dit, så att säga. Så därför blir det så att jag skriver. Och sen är det, för mig är det ju så att där är man ju så väldigt olika. Vi hade en diskussion med en ungdomsledare här för några år sedan. Att för mig är det så viktigt. Alltså för mig är texten absolut viktigast. Jag skriver den och det är den jag vill få fram. Liksom. Sen behöver vi ha en sång, en musik, en melodi heter det. För att kunna sjunga den. Och gärna en som är lite catchy eller vacker eller sådär. Men texten är absolut det viktigaste. Mm. Annars, ofta så kanske man tänker tvärtom. Liksom, att jag spelar ingen så stor roll vad vi sjunger. Bara det är en häftig låt. Så.
Ja,
det var det arrangementsledaren då tyckte. Liksom, mm. Att det spelar aldrig tänkt på att vi sjunger så här. För jag lyssnar aldrig på texten. Jag hör bara musiken. Så.
Mm.
Och så där
ja, just det. Men, det skiljer, men, ja, just det. Mm.
Så. Men för mig är texten viktigast. Och därför är det lättare att börja med den också. Så.
Ja. Och det där går liksom i perioder för det, eller?
Ja, det gör det. Den här gången var det ju verkligen för att jag... Det är bruksmusik, liksom, ja. Brukstext. Jag behöver de här sångerna i den här föreställningen. Eller pjäsen, eller spelet, eller vad man vill kalla det för. Och därför så... För annars så är det inte så ofta nu för tiden. Det var mycket tid vanligare förut. Att jag sätter mig ner och, bara för att skriva något. Ja. Liksom, skriva, nu ska jag skriva en sång, så här. Men det här, så nu är det vanligaste, absolut vanligaste att jag gör det för att jag behöver en sång.
Just det, liksom. Just det.
Och så kan det gå olika bra. Ibland är jag jättenöjd själv, ibland är jag inte särskilt nöjd, men jag tänker, det duger.
Ja.
Och har man då ett bra samarbete med en musiker, så kan ju den musikern gärna säga att ja, men det här kan vi inte sjunga, men vi kan göra så här istället.
Ja, och så hittar
och så
man
får man
ännu
hitta
bättre.
Något. Ja, perfekt. Precis.
Jag ska dra en gardin här, för jag...
Ja.
Får Herrens ljus i
ögonen.
Vill inte ha.
Nej, vi vill inte ha. Vi ska vandra i Guds kärleksljus, men det
kommer för nära Gud.
Jag solar, säger jag.
Ja. Ja, härligt. Då fick jag en liten inblick i hur skapande processen...
Vi skapar processen i denna märkliga hjärna.
Ja, det, ja, men det är det ju.
Ja.
Det är inget vi behöver sticka under stolen med. Och det tror jag våra kära lyssnare vet också. Hörru du, vad ska vi prata om mer idag?
Jo, jag tänkte så här.
Mm.
Det här ämnet har vi nästan varit inne på och rört såklart. Men det var så här att det är ju snart allhelgona.
Men efter 240 avsnitt av en kyrkpodd, då har man ju varit inne och rört
allt.
Så, typ. vi har något kvar kanske.
Och vi har hittills inte lyckats sluta säga det här har vi varit inne på förut. Utan vi säger det i alla fall.
Och det kommer vi fortsätta med för att man ska kunna få bingo.
Ja, ja, just det. Vi måste ju lägga ut den här bingon på något vis. Den var så rolig.
Ja.
Det är snart allhelgona.
Ja.
Och det handlar ju om döden mycket. Jag tänkte inte vi skulle tala om döden i första hand sådär. Men det man också har som är anknytning där är det här tanke på himlen.
Mm.
Alltså vad händer efter livet? Vad händer efter livet eller efter döden, hur man nu vill formulera det? Och så då håller jag på och letar. Jag ska sjunga några sånger i en konsert eller musikgudstjänst på fredagen före allhelgona.
Mm.
Och då har jag tittat igenom lite sånger om som jag tänker kan passa. Och då hittar jag ett par gamla sånger då som beskriver himlen.
Ja.
Jag tänkte att jag skulle, jag börjar med att läsa en av dem. Jag har en som jag kan sjunga och en som jag kan läsa. Jag börjar med att läsa en. En natt jag drömde, en stad så underbar jag såg med murar av jaspis vid havet av kristall. Med pärleportar av guld så rent och glänsande dess gator all. Och de som övervunnit här, de såg jag bo i staden där. Jag grät av fröjd vid tanken på att även jag där kunde få av idel nåd ett evigt hem i denna sällhet få ingå. Jag hänförd hörde och såg den återlösta skaran samlad kring tronen uppstämma där sin sång. En sång om lammet och dess seger som han vann på Golgata en gång. Och vilken lovsång detta var, dess like aldrig tonat har, och brutet sjönk men steg igen. Det fyllde hela himmelen och även jag då stämde in i sången där i himmelen. Fullkomlig glädje där rådde ut i denna stad, där renhet och sanning förblir till evig tid. Där fanns ej någon sorg och nöd, ej död och smärta eller kamp och strid. I sällskap där med kungars kung, jag kände mig för evigt ung. Det var en dröm, jag vet ändå den skall ut i fullbordan gå. Och snart en dag ska även jag en gång där ovan bergad stå.
Vackert.
Det är vackert och det är gammalt.
Mm.
Och den här är väldigt vacker, tycker jag också, musikaliskt. Men jag kan inte framföra den för att...
Nej.
Dels, jag är inte 100% säker på den helt enkelt. Ja, det här, men det är ju en väldigt gammal bild av himlen.
Mm.
Man ser att det här är verkligen en fysisk stad, känner jag.
Yeah.
Det är en stad med guld och silver och kristall. Alltså, det, ja... Så det här är ju tydligt att den här bilden av himlen fanns. Vi har ju sagt det några gånger, så att förr så trodde man att det var gator och gud. Så här är ju tydligt i den här texten att det här är det man föreställer sig. Hur allvarligt det här var vet jag inte. Om det var så även då man kände att det här är en bild liksom. Eller om man verkligen tänkte så. Jag tror att det var lite olika där förstås.
Såklart.
Ja. Mellan alla människor. Är det här vi tror att vi kommer till himlen liksom, och det är det på det här sättet, att det är en stad där allting är rent och fint och vitt och vackert så.
Och guld,
ja. Precis, och jag vet inte, för mig personligen skulle jag inte ens vilja bo i en stad där det var gator av guld. Alltså, först känns det slösaktigt i dessa klimattider, men framförallt att det är så
det måste liksom ta bort liksom sänka värdet på guld då.
Ja, det måste du alltså, verkligen göra.
Det var väl under Nazityskland man tryckte, liksom tog fram sedelmaskin och tryckte pengar tills de inte hade något värde. Alltså du tar bort.
Det var före det, men spelar roll.
Ja, spelar roll. Ja. Och jag tänker att det blir samma känsla här.
Ja, just det. Guld, ut med guld, ja. guld. Ja. Och plötsligt tänkte jag själv gå ut där och det är sol och det är liksom så, nu drog du för gardinen här nu för att stoppa solen liksom. Ja. Tänkte om solen skiner
och glänser
rätt i ögonen.
Alla går med såna här supersvarta solbriller.
Ja, för det enda som det, gatorna är guld och husen är vita och havet av kristall stod det här dessutom. Ja. Så att det är liksom
det är svårbadat.
Det är väldigt svårbadat. Men framförallt så är det svårsett. Alltså man kan inte gå ut utan att blå, som sagt, ha svart. Nej, vi kan raljera lite, men det här
men det är roligt, bilden av himlen, för i våran relation till Linda, kan man säga så, kan man göra. Så var vi på det var nog vårt första läger vi gjorde tillsammans, så hade vi en ungdomsledare och hon och jag tror att det var därifrån, hade så olika bilder av himlen, för hon såg framför sig bara en äng av rosa kaniner. För jag hade tänkt, men himlen ser väl ut som, vi tänker väl ganska lika. Men där fick jag liksom ett uppvaknande, nej men det gör vi inte. Utan våra himlar ter sig på olika sätt.
För vi kan återkomma lite till vad vi själva tänker. Nu jag har hittat, jag har tagit fram tre stycken barnböcker, eller ja, barn nästan typ.
Ja.
Två tydligt barn. Hur är det i himlen heter den ena.
Ja.
Och jag kan inte säga, det här är nog inte, de är inte alldeles färska de här böckerna. Nej. Det är de inte, men det spelar ingen roll. Jag ska läsa lite grann den här barnboken, hur man föreställer sig himlen här då.
Det där är en klassisk barnbok, man ser det, är lite text på varje sida.
Och ja, lite text på varje sida och fina
bilder och illustrationer.
Ja, precis, det är gulligt är det verkligen. Jag vet att Gud älskar mig, det tvivlar jag inte på, men hur är det i himlen? Jag längtar så. Är det långt till himlen? Kan jag gå ända dit? Går det att åka båt eller ska jag ta bilen en bit? Hur ska jag hitta? Vem visar vägen för mig? Blir det mörkt på natten eller är det alltid dag hos dig? Får jag ett eget rum som bara är mitt? Måste jag betala eller bor jag där fritt? Kommer alla att veta vem jag är? Hur ska det gå till? Är jag mig lik där? Vilken mat äter man? Kan jag ha samma kläder som här? När jag åker till himlen, vilka andra är där? Vad ska jag göra med all min tid där? Finns det höga berg och träd att klättra i som här? Finns det även plats för alla djur? Kan de springa överallt eller sitter de i bur? Måste ju vara härligt i himlen, Gud är ju där. Kan jag åka dit nu eller måste jag vänta här? Det finns svar på alla frågor, men några får du vänta på tills Gud säger det är tid för hans son att till jorden gå. Dina frågor är så bra så nu ska vi se. Är du redo att titta i Bibeln och se vilka svar den har att ge? Trots att himlen är en plats man inte ser, är himlen alltid nära den som ber. Du behöver inte flyga eller ta några simtag. Det räcker att gå med Jesus och tro på honom var dag. Det är alltid dag, blir aldrig natt. Guds kärlek lyser stark men gör dig inte matt. Du får ett eget rum med lugn och ro, men du blir inte ensam för andra kommer nära bo. I himlen får du en annorlunda kropp än nu. Ändå kommer du fortfarande att vara du. Det låter kanske konstigt, men i himlen blir ingen sjuk mer. Det behövs ingen doktor som medicin och sprutor ger. Våra hjärtan blir hela, de blinda ser. De döva ska höra, du behöver inte vara rädd mer. I himlen kommer alla att kunna gå. Att springa, sjunga och dansa blir härligt då. I himlen ger Gud dig din favoritmat. Du är aldrig hungrig, det finns alltid fulla fat. Dina kläder kommer att vara vita och rena där. Du behöver ingen tvättmaskin som du måste ha här. Ja, det var en del av den här boken.
Fint,
jag läste inte hela. Fint, och ändå blir jag lite arg.
Ja.
För det är ju fint och gulligt och så. Men tror vi verkligen att vi får vår favoritmat när vi kommer till himlen?
Varje dag, hela tiden.
Det står välkommen Kjell, du får korv och bröd idag och imorgon och nästa dag och nästa. Nej, det står inte att det ska vara samma mat varje dag. Nej, det står faktiskt inte. Men skämt åsido då. Det är ju till för väldigt små barn, det förstår jag. Och det är på rim och det är liksom den är ju gullig och det är den ju, den är ju gullig. Jag tycker att man förenklar med fruktansvärt. Alltså, och
men
det
är
måste
för,
vi göra
för målgruppen. Det är väl det handlar om.
Det är klart att vi läser inte den här för vår åldersgrupp eller så.
Men det vore ju, jag ser framför mig när du tar fram, för den är så färgglad också. Och du läser den på en begravning.
Ja, just det. Nu kan jag ta in i griftet att nu ska Pelle här få sin favoritmat varje dag.
Ja.
Ett eget rum kommer han att få också här i himlen. För jag vet inte liksom
vad... Det jag inte gillade... Alltså jag tycker ju rätt skönt att sova. För det var, solen lyser varje dag hela tiden, eller vad det stod.
Jag tycker det är skönt
när det blir lite mörkt ibland.
Jag vill ju också gärna ha. Jag vill inte ha sommar året runt heller. Jag vill gärna ha lite vinter och jul och sånt där också.
Ja,
så att om vi nu ska, om det nu ska vara så här. Så att det här uppenbarligen är ju en dröm. Hur vi skulle vilja ha tillvaron här nere på jorden.
Ja.
Fast man säger, i himlen kommer du att få det så.
Ja.
Då kan vi ju hitta på, alltså om vi nu ändå tänker oss att det här är, då kan vi också tänka men vi vill att det ska vara jul i himlen och det ska vara mat som vi ger. Alltså jag blir lite problematiskt tycker jag när man, om det är det här man ger till barnen liksom, så här är det i himlen, det kommer att vara att du kommer få ett eget rum. Men jag vill inte ha ett eget rum. Alltså det blir så väldigt konkret.
Ja, det var väldigt konkret.
Det blir för konkret tycker jag. Det kanske är det som är min största invändning där. För inget av det här, det här står i Bibeln, men jag vet inte om det står där att vi får vår favoritmat när vi kommer till himlen. Och knappast att vi får ett eget rum heller. Liksom. Det står väl möjligtvis i de här gamla sångerna.
Så kan det vara, men och sen är det ingen som vet, vi märker det den dagen.
Framför allt inte så vet vi ingenting.
Nej. Om det bara blir kvar i backen. Så.
Ja, den möjligheten finns ju. Det vi märker så småningom.
Eller inte då.
Eller inte
då
märker.
Leder vi inte av det.
Nej, precis.
Men du har en annan bok då. Om du inte vill fortsätta med den där. Så, som jag har förstått, den kan du inte läsa för den är väldigt lång. Men det heter Sommarlandet.
Ja, just det.
Den har jag läst många gånger. Och den tycker jag är väldigt fin.
Den är jättevacker.
Den är bra och den passar väl... Det är också för... halvbarn.
Ja, precis. Här är lite större barn. Absolut.
Så heter jag inte.
Halvbarn. Halvmänniskor. För några år sedan så läste jag den här just på en sån här konsert på inför Allhelgona. Först läste jag en bit och sen så sjöng kören och sen läste jag en bit till. Och så.
Sommarlandet
av Eivind Scheie tror jag att det möjligtvis uttalas. Och här handlar det om, det som det går ut på är ju att ett barn har dött.
Ja.
Liksom. Och då försöker man att se vad som händer. Liksom. Vad,
resan, ja.
Resan och ja, det är en sorts tröstebok kan man ju säga. Och det handlar, jag kan ju inte läsa hela men jag kan läsa lite grann här. Jag vet inte hur jag ska bära mig åt för att berätta detta, för det är inte en saga. Och ändå är det just en saga. Det har inte hänt, men det händer ändå hela tiden. Det handlar om någon som du känt och ändå handlar det inte om någon som du känner. Alldeles intill dig finns en dal som du inte ser. Du ser den inte förrän du kommer in i den. Och när du kommit in i den vet du inte att du varit där förrän du inte är där längre. Jag tänker på den mörka dalen. Ibland kallas den döden, men jag har alltid kallat den för den mörka dalen. Det gör jag därför att den är något du måste gå igenom. Och när du gått igenom den är du inte längre sån som din pappa och mamma, dina bröder och systrar, grannar och vänner kommer ihåg dig. Du blir annorlunda i den mörka dalen och jag vill gärna berätta lite för dig om det. Den mörka dalen finns alldeles intill dig hela tiden, du ser den bara inte. Du ser inte den mörka dalen förrän just när du ska gå in i den och det händer när du dör. Det är lite svårt att förklara, men de som dör tar liksom ett steg åt sidan och så är de strax i den mörka dalen. De kan inte bestämma om de vill gå där eller inte, och ingen kan hämta dem tillbaka från den mörka dalen. Stigarna i den mörka dalen går bara åt ett håll, och du kan inte vända och gå tillbaka när du väl kommit in. Så där inleds
den. Precis, och sen går den igenom olika passager och den, man kan ju känna att den snuddar lite det vi brukar känna om Johannes evangeliet, att det är svårt att hänga med, fast det är inte det, men den har ett visst språkbruk som man, den tar en vänd dig och det är,
ja, precis. Sådär. Det är väldigt poetiskt
men den är varmt rekommenderad att läsa den här boken. Den är fin. Den heter ju också under rubriken En berättelse om hopp.
Precis.
Så den är det... tuff och så. Väl läst, ja, den är ju omgångar i konfirmandssammanhang och sådär ju.
Här är den Jesus då, eller Gud, hur man nu säger, kallas här för han som alltid väntar.
Just det. Mm.
Barnet ser honom komma från samma ställe som ljuset, och barnet blir inte förskräckt, inte heller gråter det, för barnet vet att han som kommer från ljuset kommer med något gott. Och just när han som alltid väntar böjer sig ner och lyfter upp barnet, ler barnet mot honom. Jag tror nästan att barnet känner igen honom, även om det aldrig sett honom förr. Det är som om barnet djupt inom sig kommer ihåg att någon har lyft upp och hållit om det. Att någon på en plats långt borta tyckte om det. Barnet minns att det har varit någonstans förut där man kunde sjunga och leka och sova tryggt när man var trött. Ja, den är fantastiskt vacker och sorglig, men hoppfull som sagt. En berättelse om hopp.
Boktips.
Och det där är liksom en annan. Det här är ju mycket, vad ska man säga, den här... Vi vet ju inte något om det här heller, så att säga. Nej. Vi vet ju inte om det här är så. Men den här är ju på ett helt annat sätt. Ja, den är mycket mognare såklart än den här första. För den är som sagt, den första är för småbarn och det här är för lite större barn. En lite rolig sån här bok också. När jag besökte himlen.
Okay.
Av Ulf Stark. Och nu tror jag att det faktiskt är så att han själv är i himlen.
Yeah.
Så att, men här berättar han om hur det är när han fick komma dit och hälsa på sina föräldrar som hade dött. Före honom. En kväll hittade jag en skadad svala på marken. Den var frusen och stel för den första snön hade just fallit. Men jag kunde känna hjärtat picka när jag satte pekfingret mot dess bröst. Så jag tog hem den, la den i en skokartong och stoppade bomull kring dess kalla kropp. Den fick ligga vid fönstret över elementet, för då skulle den kanske bli varm och kvickna till under natten, tänkte jag. Men jag trodde det inte. Då jag krypit i säng såg jag ut genom fönstret. På himlen sken månen som en gyllene näbb och stjärnorna blinkade som ögon. Farväl lilla fågel, om du ska flyga till himlen i natt, viskade jag. Sen blundade jag och tänkte och funderade på hur det kunde vara där. Jag tänkte på mamma och pappa. Tänk om man kunde besöka dem, tänkte jag. Bara så länge att man kan se hur de har det. Det var så många år sedan vi sågs. Just som jag skulle somna tyckte jag att jag hörde fågeln. Kom med om du vill, tyckte jag att den viskade i vinden. När jag kom till himlen var mamma och pappa där. Nämen Ulf, utbrast mamma och torkade händerna på klänningen. Hon hade just hängt tvätt, för hon älskade lukten av soltorkad tvätt. De kramade mig bägge två. Härligt att se dig, sa pappa, men det var värst för att du blev gammal. Ja, jag är väl ungefär i samma ålder som ni, sa jag. Hur har ni det? Huvudet upp och fötterna ner, sa pappa. Ja, eller tvärtom, sa mamma. Här är det precis som man vill. Vill du att jag ska visa dig runt, frågade pappa. Tack gärna, sa jag. Så visade han mig dasset, vedboden och själva huset, och jag kände igen allt sammans. För det var vårt hus på landet, det som farfar hade byggt av gamla fartygshytter och som nu är rivet. Men här hade det återuppstått precis som förut, nymålat och helt, med takräck och allt. En bit därifrån stod körsbärsträdet med sina 1000 röda bär. Får han provsmaka, undrar jag. Ja, ett ska väl gå bra, sa pappa. Han plockade ett som han gav till mig. Det var sött och moget och smakade lika himmelskt som jag trott. Ja, så fortsätter det lite så här. Och så på slutet så står det här om mamman som ska göra söndagsstek med brunsås, för det är söndag. Så att det är väldigt, här är också väldigt konkret och väldigt jordiskt, så att säga. Så här föreställer han sig himlen. Ja,
men här är det ju utifrån hur han önskade att...
Precis.
Så här vill jag att min himmel
är. Så här
vill
jag att det ska vara, ja. Precis. Är den fin också?
Barndomsminne är det han...
Det är ju det han
personen är. Utgår ifrån. En
precis. Så här, precis. Så här borde det vara. Så här. Så fantastiskt.
För då var jag som lyckligast.
Ja, så kan man nog tänka. Ja. Att då mamma och pappa levde, jag var trygg, jag var hos dem där och vi var på det här fantastiska stället där man hade det här huset som var byggt av fartygshytter och vad det var där. Och så skulle jag vilja att det var igen. Och det, så att han tror nog inte att himlen ser ut på det här sättet. Nej. Men det är där och då är vi tillbaka så här, vad är himlen egentligen liksom? Mm. Hur föreställer du dig himlen?
Ja, jag vet inte, det är så himla svårt att prata om, vi vet ju inte. Finns det en himmel? Ja, men vi tror det. Det hade vi något efter. Men ja, jag vet inte.
Nej.
Vad tänker du?
Jag
önskar ju att det fick vara så där. Jag kunde också se att vara som jag liksom upplevde att vara på sommarstället på när jag var barn på landet liksom och bada och det var sol sen, ja, så där. Man ser ju en solig dag framför sig hellre än en ruskig höstdag.
Ja, verkligen. Verkligen. Om man kommer upp till himlen och det är alltid höst där. Ja. I typ oktober. Alla löv har fallit och det blåser.
Eller alltid det... första januari. Det är väl din... Det är väl...
Ja, nyårsdagen. Ja. Det är min absolut värsta dag på året. Så att det är alltid första januari. Varenda dag är det så. Då kan jag känna att nej, men jag vill inte komma dit. Så är det ju. Jag vet inte. Säger som du där, jag vet ju såklart inget. Men, och jag vet inte om jag vill föreställa mig. Jag hade också fina somrar på ett landställe när jag var liten. Inte vårt eget, vi fick låna ett landställe varje år och så var vi där ett par veckor. Och det var en röd stuga med gröna knutar faktiskt. Och så, eller det var, ja, strunt samma, ingen bryr sig. Där hade vi fina somrar liksom. Och där mamma och pappa levde, min bror och jag var där och lekte. Och det fanns en sjö i närheten. Ja, allt, det var allting bra som min bror brukar säga. Men jag vet inte, är det
men
så
skulle
vi har
nej,
det
igen? Men det skulle liksom? Du inte vilja ha med ditt vuxna intellektuella...
Nej, det är bara, här, man kan leka med den tanken att ja, det vore för mig, menar jag. Jag vill ju vara där med mina barn och min fru då. Ja. Och så, vad mamma och pappa, vad gör de där? Ja, alltså det blir så, jag vill ju... Och det,
nej, för då skulle du ju komma dit som när du var barn. Precis, i din tankeställning och sådär. Inte som du är vuxen. Då blir
och det är
bara,
väl där det blir så svårt.
Då kommer du ju tröttna efter en dag.
Nej, men, verkligen. Ja. Jag tänker bo hemma igen. Liksom, ja, så här. Nej. Ja. Men det är just det där som blir det svåra. Ja, man ska konkretisera det här. Ja. Det här är ju en sorts... Alltså tanken på himlen, det är ju en sorts... Vad ska man säga, fantasi eller en föreställning. Och när man ska göra den konkret så blir det så svårt. Det blir så platt på något vis. Jag tror ju också att vi kommer någonstans efter döden. Och ja, kanske träffar vi de som har gått före oss. På något vis kan jag kanske hoppas det. Att vi liksom, man får återse varandra där. Jag kan väl på ett sätt hoppas det. Jag kan inte förstå hur det skulle fungera, hur det skulle gå till eller så här. Men okej.
För det blir väl,
det blir så konstigt. Ja, livet förändras ju liksom. Ja. Man är ju så många olika åldrar. Vilken ålder är det man kommer dit i?
Det gör detta också väldigt svårt att skriva olika litteratur om. För det är ingen som vet, antingen blir det för tydligt eller för abstrakt.
Ja,
så.
Ja. När jag pratar i griftetal, då pratar jag om livet efter döden. Eller så här. Jag tror att jag säger att det kristna hoppet är att livet fortsätter, alltså att döden inte är slutet, utan det fortsätter, det händer någonting efteråt. Och det jag säger alltid är att Gud tar hand om oss. Vi får komma till Gud, vi får vara i Guds omsorg även i fortsättningen. Och för mig är det liksom, ja men det är fine. Så,
ja,
så är
men det räcker väl att vi har den det. Tanken.
Jag
för den, kan jag, den är jag helt bekväm med. Men hur är detaljnivå om det är liksom pelar av polkagris eller inte, det får vi se.
Nej, precis. Chokladhus och sådär.
Jag kom på det var i början som de pärleporten. Här skulle du kunna skriva något roligt om. Tänk dig att man kommer till pärleporten och så har Sankte Pär... Nu blir det ju inte hållbart, för jag tror inte att covid finns när vi kommer till himlen. Men att han har fått ett långt sånt förhållningssätt av Gud. Och går och muttrar. Jaha, det ska vara 2 meter. Det är ju bara en port. Det ska spritas mellan varje. Och sätter upp sådana markeringar på molnen då uppe. Vet du hur mycket folk det är som kommer hit? Muttrar.
Hela tiden.
Gud. Gud har ingen koll på det här nere hos mig. Stor nyckelknippa. Sur.
Jag kan se det framför mig. Det är en rolig idé.
Det är en rolig tanke som skulle kunna vara sånt... covid-material. Alltså på något
sådär. Ja, liksom, ja just det. Just det.
Ja, ska vi tvätta händer? Men vid himlen, här finns det inga... Ja, jag vet inte.
För det, men där, det, då, när, med det skämt ja, i ja. Samma där så rör vi lite grann vid det här också. Att, alltså en föreställning som vi har, för det finns i Bibeln.
Mm.
Där det står att all sorg ska vara borta, ja. Alla tårar ska torkas över, alla sjukdomar allt är borta. Ja. Och det vill jag gärna föreställa mig. Jag vill inte att man ska komma dit och så fortsätter man att vara sjuk och halt och lytt och vad det nu är för någonting man lider av. Liksom, eller sorgsen eller så. Utan ska man komma, ska det finnas någon anledning att vara i himlen och så nära Gud, så måste det ju vara att det var någon sorts tillvaro där man...
Är befriad från både ångest och ryggont.
Ja, precis. Befriad från ångest och brist, som det sjöngs i en av våra psalmer. Det är absolut, det är ju någon sorts förutsättning, tycker jag, att så måste det ändå vara. Men det är klart att jag inte vet det. Ingen vet ju. Jag brukar säga det, den som lever får inte se.
Nej,
utan vi får se när vi dör, liksom, vad som händer.
Och det gör vi alla.
Och det gör vi ju alla. Ja. Och jag tror att vi kommer till någon form av himmel.
Ja.
Alltså jag vill knappt använda det ordet, därför att vad är himlen? Liksom? Ja.
Det, så fort jag vi tror säger inte att, vi kommer, att det är upp bland molnen.
Absolut inte. Om man tittar upp så ser man massa fötter som dinglar ner. Så det gör man inte. Utan det är väl ingen som tror på riktigt. Eller det ska jag inte säga. Men
det är ett barn.
De flesta tror nog inte att man verkligen fysiskt förflyttar sig från jorden och rätt upp i luften som en rymdraket, så försvinner upp i himlen. Det är väldigt sällan, tror jag, som någon föreställer sig det som är vuxen. Men vi får vara i Guds omsorg, vi får vara i Guds närhet, och exakt hur det ser ut, det får vi se den dagen det kommer. Jag hittade den andra sången här också som jag skulle smäsa. Den här kan jag nog sjunga. Och det är också en sån här gammaldags bild av himlen. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört om de solljusa stränder, och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, bär det uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider, och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, där fröjdas vi alla. Halleluja, var tvivel försvunnit. Aldrig mer ska jag stapla och falla. Jag är framme, jag är hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräkten, och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmelska släkten, och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag fröjdas i anden. Jag kan höra den himmelska sången, och det sliter i jordiska banden. Ty jag vet, jag ska snart vara där. Men hade vi ytterligare en av de här gamla klassiska liksom, symbolerna. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Och det kanske låter obegripligt för en som inte någorlunda känner till den här begreppsvärlden. Men snövita dräkten, det sjungs ju också i Fattig bonddräng. Han tar på med den snövita dräkten eller tar på med den. Ja. Och vi kommer till Gud och där får vi liksom lämna allt gammalt. Vi får en snövit dräkt på oss liksom. Ja. Och om glansen av gyllene kronor. Det sades ju då att man fick en krona. Man kom som kristen, så kom man in till himlen, fick en krona. Och om man hade lyckats frälsa några själar själv, alltså fått med några, att fått några tro på Jesus och på Gud, så fick man en stjärna i kronan. Och för varje sån här själ man hade frälst under sitt jordiska liv fick man en stjärna i den här kronan. Mm. Så att det är det man menar. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Där går alla omkring med vita dräkter och härligt, gyllene kronor.
Jag kan, när det är sånt här filosofiskt eller poetiskt, så jag har mycket lättare att ta till en sjungen format. Så känner jag mot texterna nu. Det är ju olika texter, men ja, för mig blir det mer konkret. Då blir den här slingan också viktig för att få texten levande.
Alltså, jag tycker den här är jättevacker.
Jättefin.
Och, men som sagt, den är väldigt daterad. Så att säga. Det är ju inte riktigt så här vi tror nu, men det är vacker att sjunga ändå. Mm. Den här eventuellt tänker jag sjunga inför allhelgona.
Just det.
Så att, ja, jag
det
tycker
kommer göra succé.
Ja, absolut.
Ska vi gå på andakt?
Nu går vi på andakt och ser om vi hamnar i himlen även där.
Ja.
Det börjar ju dra ihop sig med kyrkoåret nu här, så snart så. Inte så långt kvar på detta kyrkoår. Jag läser ur, nej det gör jag inte alls. Först säger jag att det är den 20:e söndagen efter trefaldighet och rubriken är att leva tillsammans. Matteus evangelium. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.
Vad var temat?
Att leva tillsammans.
Att leva tillsammans.
Och här är ju verkligen, här ser vi till och med Jesus liksom råkar ut för den här, någon sorts jantelag på något vis här. Alltså han kommer dit och gör underverk och folk säger, vad har han fått det här för?
Han är ju snickarsonen.
Känner du ju snickarsonen, vad är han för någon? Vem tror han att han är? Liksom, vi vet ju vem han är egentligen. Så här. Han ska inte komma här och komma.
Precis.
Så,
men det finns ju verkligen någonting där.
Alltså, oja,
som är på riktigt. Så du är ju kanske, hur ska jag säga det här? Du är ju kanske sämst präst för din egen familj.
Ja, absolut, alltså, ja, självklart.
Inte rollen som präst, men du förstår precis
vad jag menar. Precis vad du menar.
Att prata tro och det med sin egen familj.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
Om man inte då har en väldigt kyrkligt aktiv familj, då kanske för att man då blir naturligt. Men eller för sina nära liksom, barndomsvänner eller vad det nu må vara.
Absolut.
För att det finns, ja men du är ju den.
Ja.
Du är ju
det här är något som jag precis jag märkte när jag spelade teater förut, så det gör jag ju ibland fortfarande som du vet, men när jag spelade pjäser och så här i olika amatörsammanhang. Och så kom ju alltid mina föräldrar och tittade. Och de, liksom, de kunde ju inte se rollen. Liksom, utan de stod, där står Kjell med en lösnäsa. Liksom.
Ja.
Det var ju lite så här att, jaha, oj, vad säger han så där nu? Oj, varför har han fått det här ifrån? Så det var ju det som jag vet att det här av de här bibelstudiefrågorna som vi ger till våra konfirmander, eller när vi läser bibeltexten, eller Markus evangeliet, så är en sån fråga: har du varit profet i din egen hemstad?
Ja.
De flesta förstår ju inte vad det betyder.
Nej.
Det behöver ju förklaras. Men jag tror att väldigt, väldigt många kan dela den erfarenheten.
Absolut, oavsett vad det är. Ja. Om det är teater eller om det är något man ska framföra. Så se, och du var, och vad duktig du var. Alltså det blir, om det är en mamma.
Ja,
då, liksom.
Ja just det. Och här när vi pratar med
samma duktig ton som du fick när du var liten och kom hem med någonting.
Ja, vad tyckte de? Ja, du var så duktig. Så. Ja. Det var så bra. Så. Ja,
eller, det där gick väl bra.
Ja. Eller som mamma, min mamma, när man gav henne en teckning och så, var den här fin? Jo då, för all del, sa hon alltid. Hon sa ju aldrig, ja vad fint det var, duktig det har varit. Jo då, för all del.
Hon höll dig ner på jorden.
Det gjorde hon verkligen, det har hon lyckats med. Sen, jag är 53 år, fortfarande där nere. Vad heter det? Men det vi brukar säga till konfirmanderna där är ju lite grann om det här med profet i hemstad också. Mm. Kopplat till lägerlivet, och då har de varit med om, kanske, de har första gången kanske träffat kristna människor. Man har hängt med kristna, vi har pratat om Gud, vi har bett, vi har haft andakt, vi har sjungit lovsånger och så här. Och så kommer de hem och liksom ska berätta det. Va? Vad är det här?
Ja.
Nej. Har du blivit religiös? Vad är det här? Liksom.
Nej.
Lite så, sant? Mm.
Du och jag har ju liksom haft förmånen att ha en hel del ledare som har återkommit till oss under många år.
Mm.
Och där tycker jag, det är lite blandat om man ska berätta någonting. För det så kan det vara skönt, ja men... De här är med oss i det här.
Mm.
Men det är också jobbigt att de sitter där. För att man vet också att de här hör ju det här för tionde gången.
Ja, just det.
Men jag måste ju prata som att för de andra är det första gången.
Mm.
Det där kan jag ha. För då drar jag på lite snabbare. För att inte de ska behöva höra det här igen.
Ja,
men det är ju fel. Då är det, men det upplever väl också lite då och då sådär. Att man... Ska jag verkligen dra? Ja, men det måste vi ju.
För de som är där för första gången, för de är det ju helt nytt.
Helt nytt, liksom. Ja. Då måste vi göra det från grunden och från början. Liksom.
Jag brukar tänka ibland, när jag brukar få frågan så här, när du har griftetal så har du alltid samma tal.
Ja.
Och det har jag inte, men de påminner ju väldigt mycket om varandra. Alltså ja. Griftetal, tal vid begravning, för den som inte känner till begreppet. Men man har ett tal som man talar om den avlidna och lite om livet och döden och så här. Och då har jag några olika grunder, mallar, jag stoppar in sen personliga ord i dem. Men där också, det har hänt några gånger, vilken musiker är det? Har hon hört den här griften, den här varianten av griften? Har hon hört den 10 gånger? Ska jag kanske ta ett annat då? För att inte behöva trötta ut denna stackars musiker.
Fast
det är nytt för dem som sitter där. Så att,
men det är inte oviktigt, för det påverkar din egen inställning och energi i det du gör.
Det tror jag, absolut.
Jag tror det, så att det kan nog vara bra då. Ja, men då väljer jag modell A, B3, C, C, 4. För att få lite, för sin egen skull
det,
också.
Det blir lite mer liv då.
Ja,
kanske.
Ja, precis.
Så. Men nej, visst, absolut.
Ja. Det... Men även Jesus hade det så här. Kom inte här.
Kom inte här, du ska inte komma här och komma. Utan vi vet vem du är.
Ja. Vad är det den teatern du har skrivit? Vad är det han säger? Skriftlärd?
Ja, han säger ju bara såna här saker som min pappa skulle säga. Det är ju så här, jag kliar mig under armen så jag får skratta. Och nu ska jag inte komma här och komma. Ja. Och gammal är min sanna äldst.
Yes. Ja, även han Jesus hade dessa,
han Jesus.
Dessa utmaningar. Vad vill du sjunga nu då?
Nu vill jag sjunga.
Tack!
289.
Jag gillar jag.
Guds kärlek är som stranden. Och nu är det så här, jag tänker faktiskt sjunga alla fyra verserna. Den här är ju så här, ibland så kommer någon och har ni kanske en vigsel och säger vi vill gärna ha den där Guds kärlek som stranden. Det händer ibland att folk känner till en del psalmer. Och då så säger jag, ja vi tar den första och andra versen. Och likaså i begravning har de hört den här kanske. Så, vi vill ha den. Ja men vi tar första och andra versen. Men i det här fallet, när vi talar om att leva tillsammans, så passar det alldeles utmärkt att ta alla fyra verserna. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem. Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra något av. Som ej är tomhet men en rymd för drömmar, en jord där träd och blommor kan slå rot. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vid på ett oändligt hem. Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar, vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vid och ett oändligt hem. Och döm oss, Herre, frisäg oss i domen, i din förlåtelse vår frihet är. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar, bland alla människor, folk och raser här. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vid och ett oändligt hem.
Fantastisk. Så vacker. Så
den
vacker.
Är mycket vacker. Men ja, som sagt, om man har en begravning eller en vigsel så kan man kanske inte sjunga och ändå är det murar oss emellan. Nej. Och genom gallren ser vi på varann. Men i förhållande till vårt vanliga mänskliga liv så där vardag, så tycker jag att den är fantastiskt fin.
Och fint är det att vi har
vår samarbets-
kommunikationsenhet som vår samarbetspartner i detta. Tack. Tack för det.
Tack.
Hörrni, kära lyssnare. Ta hand om er, ta hand om varandra. Så ses vi i kyrkan.
Jajamensan. Tjingeling!